Vi tycker ju om tre sorters personer och det är sådana som är som oss.
Mm.
Då är det ju bra att visa på gemensamma nämnare. Även om man är i ett rum fyllt av medelålders vita män och du är en ung tjej som ska få dem att lyssna, så kan du säga, hörni, är det någon här som också är lilla syskon? Då blir det så här, ja! Och då plötsligt har man gemensamma nämnare.
Ja, precis.
Så det kan man lyfta för att få folk att vilja lyssna. Var inte rädd för att rädda framtida stämningar.
Nej.
Så se till när någonting dyker upp.
Mm.
Vi ska inte tutta fjutt på världen, utan vi ska tända en eld av medvetenhet istället. Det tror jag är jätteviktigt. Och utgå inte från att personer menar illa trots att de säger dumma saker. Utan hjälp dem att växa. Och det gör man bäst genom att undvika att vara som jag var för 3 år sedan. Då jag pekade finger och tyckte folk var puckon. Utan det är bättre att utgå från att de menar ingenting illa, det blev lite fel. Nu ska jag hjälpa dig att växa.
Ja, att agera i affekt är det nog många av oss som gjort. Vilket ju såklart ibland kan vara en rimlig reaktion. Men kanske inte alltid den mest effektiva. Om vi utgår från att människor inte förminskar oss medvetet, så kan vi också bemöta dem på ett annat sätt. Och gemensamt tänder den där elden av medvetenhet som veckans gäst Elaine Eksvärd pratar om. Just medvetenhet tror jag ni vet är ett ledord för mig. För jag tror att när vi blir medvetna om våra beteenden, så kommer vi också skapa verklig förändring. Och hur vi kan påbörja den förändringen med hjälp av vår retorik pratar vi om i det här avsnittet. Men det är också ett avsnitt om att komma ut som introvert. Vilka fällor man kan trilla i när det kommer till kommunikation. Och hur vi kan lära oss av våra fuck-ups. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitec. Genom att de sponsrar podden så kan jag fortsätta att producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Och vill du också stötta mig och podden, så får du väldigt gärna göra det genom att prenumerera på den. Men också om du lyssnar via podcaster-appen, lämna det betyg som du tycker att podden förtjänar. Men nu, kära lyssnare, rätta till lurarna och vrid upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Elaine Eksvärd.
Sitter du i studio och spelar in? En riktig studio?
Nej, hemma.
Hemma, okej.
Okay. Eftersom pandemin så var vi tvungen, jag och min producent, att hitta ett sätt.
Att hitta ett sätt att göra det på. Jag har lyckats få folk att komma hit trots...
Gud vad skönt. Trots jag älskar studier, så det är skönare att komma.
Ja, det här är ingen studio, det är ett litet mysigt rum, men det är väldigt skönt att sitta här, tycker jag.
Ja, kul, ja.
Så blir det lite mer personligt och härligt. Men vi säger hej och varmt välkommen till Elaine Eksvärd.
Tack snälla. Så himla kul att vara här.
Micken skulle ramla
sönder. Ja, men verkligen. Så att inte
jag tror den sitter ganska stadigt. Förhoppningsvis.
Yeah.
Det är jättekul att ha dig här. Det är som jag har sagt till dig. Du är ju en efterfrågad gäst i Fannys förebilder.
Vad roligt.
Så det var jättekul när vi sågs där hemma hos Kristina Stielli. Och jag till slut fick chansen att fråga om du ville vara med.
Ja, men det var så ödmjuk. Jag var bara så här, du har en jättebra podd. Vad roligt liksom. Och det är alltid en komplimang att få vara med, bara namnet liksom.
Ja, och sen så blev jag lite paffad och visste om min podd och sådär.
Jo, jag tror att du underskattar dig själv. Folk känner till.
Jag kanske gör det.
Ja.
Att jag inte har koll på att folk vet.
Ja, men det är väl det som gör att man blir ödmjuk och omtyckt.
Ja,
så.
Att man har lite fötterna på jorden kanske.
Ja, för det var som nu när jag kom till ditt kontor och hon i receptionen bara... Jag var såhär, känner du igen dig? Hon bara, ja, jag känner igen dig också. Men det är klart man gör det. Och jag säger nej, gud, den dagen jag bara, du vet vem jag är.
Mm.
Då har man nog tappat det.
Då har man tappat det.
Ja.
Hur är det? Är du igenkänd på stan eller är det?
Jag vet inte. Ja, nej. Ibland kommer folk fram och säger hej och så.
Mm.
Eller säger att de har sett mig och så. Det är mina vänner säger att jag är det, men jag märker inte det.
Nej, du tänker inte på det.
Nej.
Men det kanske är lite skönt att ha så distans till...
Jag tror det. Jag har märkt det för sig en min, om man ska vara så retorik... expert som folk har när de känner igen mig. Och det är att de får så här himlande ögon först. Mm. Och sen så får de ett lite så här busigt leende och fortsätter gå.
Okej, okay. Vad tror du det beror på?
Nej, men det är bara, först för de undrar ju, vem var det där? Ah, just det, det är hon.
Ja, just det. Det är Elaine Eksvärd. Du är mycket på Nyhetsmorgon.
Ja, det är.
Ja. Och pratar om retorik. Och... Ja. Jag har ju haft Serena här också, Serena Mondrian.
Ja, hon min kollega.
Ja, hon har ju varit här och pratat. Det var ett väldigt uppskattat avsnitt.
Vad roligt.
Härskartekniker och sådär.
Ja, hon är ju toppen. Och sen, hon är ju den som berättar för mig när jag har gjort bort mig och ger mig feedback på ett bra sätt.
Ja, hon är ju väldigt sådär, öppen i sin kommunikation på något sätt.
Verkligen.
Superhäftig.
Ja.
Och sen var det en av mina följare som vann någon tävling på min Instagram och fick gå på en föreläsning med dig också.
Var det så? Ja, vad roligt. Ja. Vad kul.
Så du har liksom redan varit lite involverad här utan att du vet om det.
Ja, men precis.
Men jag tänker så här, jag brukar ju låta mina gäster inleda ändå med, även om vi nu har pratat om att folk vet vem du är och sådär, men man brukar ändå få presentera sig själv när man kommer hit. Så jag tänker att du ska få göra det. Vi ska inte bara anta att alla vet.
Nej, men du gör det. Jag heter Elaine Eksvärd. Jag är en, för er som lyssnar, träffar du mig så är jag 1,76, mixad tjej med brasilianskt ursprung. Jag är trebarnsmamma till Matteo, Evelyn och Pascal. Gift med min man Gustav som är en introvert. Han var motorutvecklare på Scania och vi träffades på en dejt på en gay bar. Och han var såhär, jag tänkte inte på att det var en gaybar, för jag är nog Sveriges största faghag utan att veta om det.
Vad är en faghag?
Ja, men det är en som har väldigt mycket gaykompisar.
Okej, okay, ja.
Så vi går ju alltid på gaybarer, men, eller gjorde då i 20-årsåldern. Så jag tänker mig att vi går till en bra bar och tänker inte huruvida det är hetero eller gay eller så.
Nej.
Och Gustav var såhär, gud vad alla är trevliga här. Han ser ganska bra ut, så jag förstod det.
Ja.
Då sa jag, just det, det är en gaybar. Han bara, jaha, sa han. Och så flyttade han sig närmare mig. Och jag bara, oh, det här var ett bra hack.
Ett bra hack.
Sen så är jag också vd för en retorikbyrå som heter Snacka snyggt. Där är vi 12 anställda som håller kurser i presentationsteknik. Och vi har en stor digital kommunikationsakademi som heter Snackademin.
Mm.
Och sen så driver jag en av Sveriges största utbildningspodd som heter Snacka snyggt-podden med producent Camilla Samek.
Mm. Vad är det att snacka snyggt? Egentligen, det är ett jättebra namn tycker jag.
Nej, men när jag studerade retorik så handlade det väldigt mycket om att prata prydligt och tala från talarstolen. Och jag kände bara att jag behövde ta upp retoriken till folks vardag.
Mm.
Så därför valde jag att döpa mitt bolag till Snacka snyggt. Just för att göra det mer tillgängligt och mer vardagligt.
Mm.
Och det handlar kort och gott om att få folk att vilja lyssna på vad du säger. Oavsett om du är en sjuksköterska som ska få en patient som är arg att lyssna. Eller om du ska löneförhandla. Ge feedback till din bästa vän. Eller en kollega. Så det är väl det. Få folk att vilja lyssna.
Mm. Men hur funkar det? För du sa att du är ju en ganska extrovert person vad jag har förstått.
Ja.
Du har sagt det också i poddar, för jag har ju lyssnat på dig nu, haft dig i mina öron i några dagar här. Men din sambo eller din man, han är väldigt introvert. Hur funkar det retoriskt?
Ja, precis. Han är för sig, det är ganska orättvist att jag säger introvert. Han är ambivert, han är mitt emellan. Han har inga problem med folk, men han söker inte upp det.
Nej,
men det funkar nog jättebra. Jag har dejtat väldigt många extroverta snubbar innan Gustav. Åh, fy fan alltså.
Mm.
Jag skulle aldrig kunna dejta mig själv.
Nej,
så,
varför då?
Nej, men det är för mycket. Det är bara så här, kan du vara tyst en stund? Så det är så skönt, det är så här lugn och ro och så.
Ja, men fast du ger ändå intrycket av att vara ganska lugn, tycker jag.
Ja, men jag tror att efter pandemin, vi spelar faktiskt in ett sånt avsnitt, eller släppte ett sånt avsnitt på Snacka snyggt-podden, postpandemipersonlighet.
Ja.
Och jag tror att från början, när jag var liten, så var jag introvert. Och jag brukade sitta väldigt mycket på skolgården i Bredängsskolan där jag växte upp och själv och hacka sten. Jag tyckte det var så här rogivande.
Mm.
Men så kom det en fröken som det hette då på 80-talet och tittade på mig och såg så här bekymrad ut och bara, sitter du här alldeles själv? Och jag bara, är det dåligt? Hon bara, ja, du kan inte sitta själv. Och då tyckte hon att jag skulle gå och leka med de andra.
Mm.
Och sen dess har jag liksom blivit, jag skulle bli expert på att leka med andra. Så att det har jag gjort i alla år. Men under pandemin så har jag varit själv väldigt mycket och upptäckt gud vad jag tycker om det. Så jag tror jag är tränad extrovert och kan agera det.
Mm.
Men jag tycker väldigt mycket om att vara själv. Så jag är nog lite så här, jag håller på att komma ut som introvert igen.
Mm. Ja, men det var skönt. Alltså man kan switcha lite personlighet så.
Ja, vi hade fest här för några veckor sedan med massa människor vi älskar. Mm. Och även där så kände jag mig helt slut.
Mm.
Så jag gick runt och plockade glas och städade, gick ut och satte mig i ett hörn och bara... Jag har märkt att det tar väldigt mycket energi i så här stora sociala sammanhang.
Mm.
Jag tycker det är bättre som du och jag när vi är två. Då kan man gå på djupet.
Mm.
Men att i 15 omgångar snacka så här... Ja, ah, så annars då? Hur mår du? Och jag blir helt slut.
Mm.
Och var där uppe på ytan.
Men det måste du ha känt av... Eller du kanske inte har reflekterat. Det har kommit nu i efterhand. För jag tänker, du har ju ett väldigt socialt liv. Du är ute och föreläser... Det går ju mycket ut på att vara i centrum och liksom bjuda på sig själv.
Fast det är skillnad att vara i centrum.
Ja,
för jag insett att, att vara föreläsare, då står du på scen själv och pratar.
Mm.
Det är bara du som pratar.
Mm.
Och det är jättemysigt att ha så många ansikten som lyssnar samtidigt. Men det är ingen interaktion.
Nej.
Utan det är bara jag. Och det låter ju väldigt självupptaget. Men det tar inte lika mycket energi som att stå på scen som att kliva ner och interagera med alla. Mm. Då blir jag helt slut.
Då blir du helt slut.
Och jag är intresserad av människor. Jag tycker om att djupprata med dem. Men att prata glättigt med liksom 100 pers, det är... Jag blir slut på nämner det.
Mm. Just det här att nätverka tycker jag är ganska svårt. Tack för att du säger det. För man blir ju bjuden ibland på såna här bokreleaser och du vet, och så är det jättemycket folk där, så går man dit själv och så känner man ingen. Och jag har ändå ganska så social kompetens och sådär. Eller till exempel när vi var hos Kristina där, att jag har lite svårt att gå fram till folk och bara hej. Även om jag är social.
Ja,
hur känner du inför det?
Nej, men jag är likadan. Jag får liksom en mental pinne i röven som jag kniper hela kvällen. Och bara, ja, hej. Alltså, jag blir inte den här härliga.
Nej.
Elaine, ja, jag tycker det är jättesvårt. Men det var det som var så fint. För du och jag, vi började snacka på väg ut.
Ja, då var det du och jag.
Och din...
Hund. Och min lillebror var med också.
Ja, lillebror också.
Som också klipper på
den. Ja, för jag såg en hund, men jag såg också en människa. Så jag
precis,
bara, hittade jag på den. Men, och då var vi bara 3 individer och en liten hund.
Mm.
Och då var det så här, då kunde vi prata på riktigt på vägen ner till porten och stod där utanför. Och då kunde du bara, men vill du vara med? Jag bara, men självklart.
Mm.
Då tycker jag det var mycket lättare att släppa och prata. Men där inne var ju skitjobbigt.
En hund
jag älskar Kristina.
Ja,
men... Hon har jättefina vänner. Mm. Men det är bara människor i flock.
Mm. Ja. Ja, men det är jättesvårt. Har du några så här retoriska tips till de som har svårt?
Spring därifrån.
Ja, precis.
Nej, men gud, jag tycker mingel är jättesvårt. Jag tycker man ska fundera på om man verkligen ska exponera sig för det. Jag är bjuden på en 40-årsfest i helgen. Det kommer vara jättemycket folk där.
Mm.
Och då har jag sagt det att jag kommer förbi en liten stund och skålar och ger dig en kram och en present. Jag har börjat komma ut till mina vänner som introvert.
Mm.
Och det sköna är att de inte kommer köra den här. Men måste det gå? Vad tråkig du är? Och så.
Mm.
Så att det jag skulle nog säga... Att tvinga inte dig själv att vara någon du inte är. Utan försök att kommunicera vem du är.
Mm.
Och så möts ni på mitten.
Mm.
Du kanske inte behöver vara där hela kvällen. Jag hade en bokrelease. Då min introverta vän Marie kom in. Och det var så jävla mycket folk.
Mm.
Och hon satte sig ute på balkongen med min bok. Och läste den i lugn och ro.
Ja.
Och sen så gick hon. Smög iväg. Men hon var där och visade sitt ansikte. Och det betyder mycket för mig.
Mm.
För jag var så ledsen över de som sa att de skulle komma men sen bangade.
Mm.
Så att istället för att banga, hitta en mer gyllene medelväg, tror jag.
Ja, men och kanske som du säger, var ärlig med det och säga att så här, jag kommer och visa mig och säga hej, men sen vill jag gå, för det här är inte min grej.
Exakt, och bara säga det. Jag mår dåligt av stora sociala sammanhang, men jag vill vara där för dig.
Mm.
Så jag kommer en liten stund.
Och visa mitt stöd liksom.
Ja, precis. För vill man ha vänner så tror jag man får vara en vän också.
Mm. Men du har ju liksom blivit en retorikexpert. Är det din titel?
Alltså jag är ju... jag fick den när jag uppträdde i medier.
Mm.
För första gången, jag tror att det var 2008.
Mm.
Och sen dess har jag väl fått den titeln. Men jag har ju bara en kandidatexamen i retorik. Jag är 5 poäng från en magister, men jag orkar inte.
Nej. Vad började liksom passionen för retorik?
Ja, men det började i gymnasiet när det fanns som, eller finns fortfarande som tillvalsämnen, ämne i tredje ring. Mm. Då väljer man skriftlig, svensk eller muntlig framställning.
Mm.
Och där blev jag helt kär i det. Jag är fascinerad av folk som får andra att vilja lyssna. Och även, ja, många tror ju, alltså det finns någon sorts så här extrovert norm att man ska ta ett rum med storm. Men det, man underskattar den här introverta brisen.
Mm.
Att det liksom, den, så jag vill gärna lyfta introverta, att de inte tror att de behöver vara extroverta.
Så. Nej, för att jag tänker det här med kommunikation och retorik överlag, alltså det handlar ju lika mycket om att lyssna, tänker jag. Eller
har jag fel? Nej, du har helt rätt. Lika mycket om att lyssna och kanske ännu mer. Vi tycker ju om 3 sorters personer och det är sådana som är som oss.
Mm.
Då är det ju bra att visa på gemensamma nämnare. Även om man är i ett rum fyllt av medelålders vita män och du är en ung tjej som ska få dem att lyssna, så kan du säga, hörni, är det någon här som också är lilla syskon?
Mm.
Då blir det så här, ja, och då plötsligt har man gemensamma nämnare.
Ja, precis.
Så det kan man lyfta för att få folk att vilja lyssna. Sen så gillar vi folk vi vill vara som, förebilder. Apropå Fannys förebilder.
Ja, precis.
Och då kan man ju liksom berätta saker som man har gjort, som man är lite stolt över. Mm. Att skryta snyggt.
Mm.
Och sen så gillar vi sådana som är intresserade av oss. Och där kommer det du pratar om, att lyssna.
Mm.
Så det är ju verkligen en färdighet som jag har fått öva upp. Jag har pratat sönder folk. När Gustav och jag har gått på fester så har jag på något sätt levt upp till den här gamla prestationsångesten att vara bäst på att leka. Så jag har pratat sönder festen. Och alla tycker såhär, gud, du var verkligen delaktig och det är så kul att ha med dig på fester. Du umgås med allt och alla.
Mm.
Och när vi lämnar festen är Gustav den som berättar vad alla har sagt. Och jag bara, jag har ingen aning om vad folk har sagt. För att jag har ju varit ett monologmonster.
Ja, precis. Du har bara pratat och pratat och pratat.
Ja, och han har bara lyssnat och lyssnat och lyssnat.
Ja.
Och jag, det enda är, som jag sagt till Gustav, är att du borde berätta att du processar det de säger och lägga till någonting.
Mm.
Dina reflektioner kring det de säger. Och han är så här, vet du, jag har inte det behovet.
Nej.
Men det handlar inte bara om att lyssna, utan att visa att man lyssnar om man vill bli likable.
Mm.
Nu har inte Gustav det behovet.
Nej.
Till folk jag, förutom dem han liksom bryr sig om. Medan jag har mer så här, lite mer ängslig. Jag är rädd för att bli oomtyckt.
Mm.
Jag vill inte få folk att må dåligt och jag vill vara snäll.
Mm. Och liksom få bekräftelse på något sätt, eller är det, hänger det ihop eller är det mer?
Nej, men det är väl mer att jag är ganska plump av mig och kan ibland säga saker som jag inte märker.
Nej.
Så jag behöver ärliga människor som bara, du, det där var inte schysst.
Nej.
Så därför kollar jag alltid såhär, gud, sa jag något dumt nu eller? Mm. Så, och så pratar jag stockholmska, det låter ju svindrygt.
Nej.
Jag är mycket snällare än jag låter.
Men jag tycker du låter väldigt snäll. Alltså det är, ja, jag har hört, att du låter så här mjuk och fin, om man nu ska säga något, sätta,
ja, men gud vad skönt att
någon
höra
form av titel på det på, ja, något sätt. Men du är ju ändå en offentlig person liksom. Får du ta emot mycket hat och sånt, eller hur?
Nej, alltså det beror helt på vilken frekvens jag sänder ut min kommunikation. Det var 2 år då jag var ganska arg under MeToo-åren.
Ja.
Och då hamnade liksom jag på en frekvens i nätet där folk var väldigt arga tillbaka.
Mm.
Så jag tror du får väldigt mycket av det du skickar ut.
Mm.
Det var en ganska dyr läxa. Men nu försöker jag prata mer inspirerande när det kommer till att skydda barn från sexuella övergrepp istället för att skrämma och ha pekpinnar.
Mm.
Men det var en period jag behövde gå igenom.
Mm.
Men jag är väldigt glad att han är bakom mig nu.
Mm. Vad var det du gjorde då som liksom, alltså hur, vad hade du för retorik då som gjorde att folk blev arga?
Ja, men jag var nog väldigt skammande.
Ja.
Jag tyckte att föräldrar till barn som blev utsatta för sexuella övergrepp på nätet, att de var såhär, va? Hände det där i mitt barns telefon? Men gud, då blir jag så, ja, men det är ett jävla pucko.
Mm.
Liksom, ge inte dina barn telefoner innan du vet vad som finns där.
Nej.
Och den approachen är inte så bra.
Nej.
Det blir ingen lite vill skammande. Lyssna på någon som kallar dig ett pucko.
Nej.
Så nu försöker jag bara, när du ger din barn telefon så kan du också ge dem verktyg och lite restriktioner kring vad de ska för att skydda dem från sexuella övergrepp på nätet.
Mm.
Så att de blir så här, ha, gud vad bra att du berättar, istället för ditt pucko.
Mm.
Så att Egentligen behöver man inte vara en Einstein för att förstå att jag gjorde fel förut. Men det är... Jag blev så lack på hur naiva många föräldrar kan vara kring övergrepp.
Jag tänker att det är sådana där fällor som man trillar i.
Ja.
Att man liksom, och att det är det man lär sig av, sådana där fuck-ups, misstag.
Ja,
liksom.
Verkligen. Gud vad många fuck-ups jag har. Jag tror jag har varit på en förlåt-turné i 2 år. Då jag bara, det så här, ploppar upp gamla. Det är som att man har varit en alkoholist och går på AA-möten. Och då vet jag att de har sagt att man ska ringa upp folk och bara, jag är alkoholist.
Mm.
Och så att jag har typ så här fått ringa upp. Senast ringde jag upp en person som jag har jobbat med. Inte så här anställd eller så, haft en professionell relation med.
Mm.
Och jag fick ett mindre utbrott för 1,5 år sedan. Och jag tyckte liksom jag hade rätt i ett helt år. Så nu senaste så här halvåret, jag bara, men gud, det här var ju inte så bra.
Nej.
Och så bad jag mig, jag bara, du har säkert glömt det här, men jag vill bara säga, vilken jävla fuck up. Jag ber om ursäkt, jag är dum, du är bra, förlåt.
Mm. Är du en sån känslomänniska som liksom reagerar på känslor?
Jag är känslomänniska, men förut var jag mer en affektmänniska.
Mm.
Jag trodde liksom att det är bra att få ut ilskan. Men det man glömmer bort är att med ilska så kommer också en baksmälla.
Mm.
Och det är nästan så att det växer ett mörker i när man agerar i affekt. Vi är inte så jävla smarta när vi är arga. För då är det liksom amygdala, reptilhjärnan som är igång.
Mm. Mm.
Och den är kanske några miljoner gammal del av hjärnan. Men den är inte så jävla smart.
Nej.
Om det är några av dina lyssnare som undrar varför jag svär. Så retoriker är inte präster. Utan det är liksom,
jag brukar säga att det är helt okej att svära här. Jag gör det också ibland. Så det är helt tungt. Här får man säga precis vad man vill nästan.
Ja,
i det här rummet är det tryggt.
Nej, men så det kommer med en baksmälla.
Mm.
Så jag tycker man ska... backa från tangentbordet när man är arg. Skriva några arga dokument innan man skriver det där snygga mejlet.
Mm.
Och sen så kanske bara faktiskt klyscha med räkna till 10 när man är arg. För att då hinner amygdala lägga sig.
Mm. Hur togs det emot när du gick tillbaka så bad om ursäkt? Blev det en positiv respons eller?
Ja, jättefin.
Ja.
Och det är det som är, jag tror att förlåt är, det är typ någon motsvarighet till jag älskar dig.
Mm.
Vissa familjer säger inte jag älskar dig så mycket. I min familj sa vi det väldigt mycket, men förlåt var väldigt ovanligt.
Mm.
Så för mig är det att bryta mark och be om förlåtelse.
Mm.
Och jag tror att ge folk den rätten att du har rätt och jag hade fel, det gör ju att de mår väldigt bra. Och belöningen man får känslomässigt av att ha släppt stoltheten, alltså man känner sig så mycket lättare.
Mm. Förlåtelse är så viktig, men kan också vara så svårt.
Ja, jag vet inte om precis, att förlåta kan man göra, men det förutsätter ju att någon säger förlåt.
Mm.
Jag har ju fått höra hela mitt liv att men du måste förlåta din pappa. Jag bara, nej, det måste jag inte. Men han skulle verkligen smaka på att säga förlåt.
Mm. Lever han idag?
Ja, jag vet inte. Jag tror det. Jag tror, får man inte något så här besked som anhörig?
Jo, kanske.
Vi har inte haft kontakt sen... Jag sa upp kontakten med honom när jag var 19.
Mm. Ja, för de som... Alltså, nu, jag tror att de flesta vet det. Men vi säger ändå att du var utsatt för sexuella övergrepp av din pappa. Så att folk... Jag vet inte om det är någon som lyssnar som inte...
Nej, men det kan vara bra att säga.
Ja.
Och jag driver också en ideell förening som heter 3 ska bli 0.
Mm.
Och vi jobbar ju förebyggande mot sexuella övergrepp. Och nu håller vi på och har namnskrifter. Hur säger man? Namninsamling.
Ja, namninsamling tror jag.
För vi vill ändra lagen så att byxmyndiga inte ska liksom bli sexuellt utnyttjade av för gamla vuxna.
Nej. Ja, för då tycker man att det är okej, bara för att man är det 15 eller 16 man blir byxmyndig? 15.
Ja, och det är många äldre män som väntar då, så här, från att du är 14 och på 15-årsdagen så utnyttjar de dig.
Mm.
Men du är ett barn tills att du är 18.
Mm.
Och det är svårt för en 15-åring att värja sig för till och med en 25-åring. Det är väldigt stor skillnad.
Ja, jag tycker att upp till 25 är man, alltså så här, nu är ju folk sexuellt aktiva då, men det är någonstans vid 25 som det händer något i huvudet.
Ja, då att man börjar mognar man lite.
Mer, ja, men man fattar mer medvetna beslut och sådär, tänker jag.
Jag tycker om att tänka att det är 25, men... för jag fattade ganska korkade beslut fram till 25. Det var i Barcelona och testade droger och allt möjligt sådär. Så att det känns...
Och ihop med någon ryss som snodde böcker.
Ja, en rumän faktiskt.
Rumän, förlåt.
Ja, det är ingen fara som vi kallar jultomten. För han på nätterna så liksom gjorde han inbrott i butiken. veckor och kom tillbaka med en påse med stöldgods. Och vi bara, jultomten har kommit. Alltså helt moraliskt oförsvarbart. Men då brukar jag säga det att min frontallob var inte klar då. För jag var bara 22.
Du var bara 22?
Ja, hjärnan var inte klar.
Och hade ju levt i celibat ett tag, va? Och så åkte du iväg till Barcelona. Och då på något sätt blev det väl... Eller jag vet
inte. Men då blev jag lite tokig. Jag hade väl så här... Han rumänen var ju väldigt otrogen mot mig. Ja. Och då tänkte jag, kan jag sitta här och vänta? Eller så kan jag sysselsätta mig under tiden. Så jag hade kanske så här 2-3 älskare som jag tröstade mig med.
Som du tröstade mig.
Ja. Men det var supertrevligt. Ja. Det kan jag verkligen rekommendera.
Ja, men det är en sån period som många kan få gå igenom, tänker
jag.
Ja,
absolut. Sen kanske du inte behöver en pojkvän och ha 3 älskare. Utan det är bättre att bara skippa pojkvännen och... Pippa loss liksom.
Ja, pippa loss.
Pippa loss. Ja, det är så mycket. Det låter som någon grekisk ö.
Ja, det där tycker jag också är viktigt. Att man säger så här, nej men kvinnor får pippa loss. För det är ju en del av den här problematiken. När det kommer till övergrepp och liksom synen på kvinnors sexualitet. Och, alltså att man liksom inte förväntar sig att kvinnor ska njuta av sex eller ha sex. Och har man det så är man en hora. Alltså det där lever ju i våra...
Ja, nej men det är ju alltså så förhistoriskt att tänka så. Jag har legat med massor av människor. Jag tror i och för sig hälften hade jag kunnat kapa. Men för mig var det så bra att få upptäcka att sexuella övergrepp har ingenting med sex att göra.
Nej.
Och det var därför jag levde i celibat ett tag, för att kunna upptäcka sex själv sen vid 20-årsåldern. Det gjorde jag ju. Det var en jättetrevlig tid.
Det var trevlig upplevelse trots dina liksom upplevelser som barn. Att det...
Ja, för det hade ingenting med det att göra.
Nej, det är skillnad på sex och övergrepp.
Ja, gud ja.
Det är den linjen som är viktig att dra.
Exakt.
Men så ska vi prata mer om, för du är ju... I alla fall i mina kretsar, mer känd för det här med härskartekniker.
Yeah.
Och det vill jag prata lite om idag med dig. Eftersom att jag tror att det är något som kvinnor upplever i väldigt stor utsträckning. Och den här podden handlar ju om jämställdhet. Men hur hamnade du på det här med härskartekniker? Vad var det med det som liksom lockade ditt intresse?
Ja, men det var att jag vet inte om jag är för disträ för att upptäcka härskartekniker. Men när jag var yngre så var det oftast kvinnor som förtryckte mig.
Mm.
Och oftast äldre kvinnor som liksom... Du ska inte tro. Och då tyckte jag bara, gud, det behövs ett alternativ på härskartekniker som är könsneutralt. För både män och kvinnor kan förtrycka varandra. Så då skrev jag min bok Härskarteknik 2007. Den kom ut 2008. Och den är, det är så sjukt att den fortfarande lever. Den har ju sålt i, vad är det nu, 250 000 exemplar.
Åh, jäklar.
Alltså den har nästan blivit som en sån här klassiker inom kommunikationsboksbranschen. Så det är ju när någon förtrycker dig medvetet eller omedvetet. Och ofta är det ju omedvetet.
Men var det liksom att du började reflektera över det här, vad du har varit utsatt för? Eller var det liksom som gjorde att du började prata mycket om det?
Jag reflekterade nog mer att jag blev utsatt för härskartekniker. Ja. Inte sexuella övergrepp, för det har inte med det att göra.
Nej.
Men och när jag skrev boken så ville jag ju sätta dit alla härskare. Men så upptäckte jag att jag var det, omedvetet, väldigt ofta. Så att det är ju en bok för att kunna hantera besvärliga människor. Men ibland så upptäcker man att man själv är den där besvärliga människan. Och det är lite jobbigt.
På vilket sätt har du gjort det då?
Nej, men komplimangmetoden.
Ja.
Alltså jag kan ge folk så mycket beröm att de känner sig manade att göra det jag ber dem om. Så att jag i jobb, så här, men du som är så bra, kan inte du göra det där? Och då kan folk säga, Elin, du är så... charmig och snäll. Men ibland är det svårt att säga nej, för du är så trevlig. Men gud, det var ju inte meningen.
Och ska man vara mer otrevlig då? Eller ska man...
Nej, men utan att komplimangmetoden, det är en komplimang som kommer hand i hand med en uppgift.
Ja.
Och det man ska lägga till då är det som en sån här retorisk nöddörr. Så att man lägger till, eller har du för mycket att göra? Att man säger så, du som är så bra, kan inte du göra det här? Har man bara de två, då blir det en härskarteknik. Men lägger man till nöddörren, eller hur är det? Säg till om du inte kan. Då blir det lättare att värja sig och säga nej. Och typ, jag tycker du är bra ändå. Som jag skickade till Therese Lindgren. Och bad henne att, och det gör väl alla... Hej, du, vi håller på att sprida ordet om byxskyddslagen. Vill du sprida det om du tycker det är bra? Och tycker inte du det, vill inte du sprida det, så tycker jag du är fantastisk ändå. Alltså, så det är väldigt viktigt att när man ber om någonting, att man lägger till en mening som gör att de kan värja sig och säga nej.
Men vad ser du för koppling mellan så här könsnormer och härskartekniker? Och finns det någon sån? Eller är det...
Ja, alltså Berit Ås, en fantastisk kvinna som myntade begreppet härskarteknik. Hon har ju det perspektivet på härskartekniken att det finns liksom ett genusperspektiv. Och det är klart att män regerar i det här samhället. Mm. Vi fick ju rösträtt för, vad är det, 100 år sedan. Mm. Men jag har faktiskt inget genusperspektiv på det. Mer än att kvinnor kan ibland bli bestraffade. När vi beter oss, inte som män, men har liknande beteende, typ trovärdigt. Mm. Som jag säger vad jag tycker, då kan någon säga, men gud, är du arg eller?
Mm.
Men hade en man sagt vad han tycker så är han rak.
Mm.
Kvinnor, eller män blir arga och kvinnor får psykbryt.
Mm.
Så det är så här lite särtituleringar, att vi säger att kvinnor är duktiga och män är kompetenta.
Mm.
Så den normen är hur vi titulerar folk och hur vi bestraffar och belönar män och kvinnor olika, trots att de gör samma sak.
Mm. Är det någonting du får höra mycket om i liksom när du är ute och föreläser och pratar på företag? Eller är det en analys du har gjort själv?
Nej, men jag
själv?
Har aldrig...
Det är ju ganska känt. Eller ja. Liksom så.
Nej, men det är nog allmänt känt. Det är nog inte min förtjänst att det belyses så. Men jag har däremot gjort ett strategiskt val att aldrig kalla mig för en kvinnlig retorikkonsult eller jag som kvinna, utan jag har alltid sagt jag som retoriker.
Mm.
För det handlar inte om kön utan om en kompetens.
Mm. Men jag gillar det du säger, att det här som vi säger är avgörande med retoriken. Jag brukar göra såna här klipp på Instagram där jag vänder på just det här som du pratar om nu. Typ, ja men, kan du inte ta en komplimang Per till exempel?
Mm.
Eller nu när du blir pappa ska du inte liksom vara hemma med barnen.
Ja, alltså, vad roligt.
Du vet, såna där...
Gör du det som sociala experiment eller du bara säger det?
Nej, men jag gör det i såna här reels på Instagram bara för att, så här, för att med humor så blir ju allting lite roligt. När man vänder på retoriken.
Ja, vad roligt.
Det är superintressant.
Vadå, på reels, då lägger du på något ljud då eller?
Nej, jag bara pratar.
Ja, du bara pratar.
Och så sketchar jag lite för mig själv och så säger jag så här.
Okej, det måste jag kolla. Jag är så dålig på reels.
Det har varit uppskattat och väldigt kul.
Ja.
Och jag tänker att det vi säger är ju avgörande.
Ja.
Och det här lilla som du sa det i början. Alltså i vad vi säger och gör i vardagen. Hur mycket det påverkar.
Ja.
Och jag tänker så här, hur... Nu får jag in det här på ett snyggt sätt. Men för mig har ju ett ledord alltid varit medvetenhet.
Mm.
Alltså att kvinnor upplever ju i högre grad att de blir förminskade. Mm. Ofta i form av... härskartekniker, tänker jag. Men också i retoriken.
Mm.
Och vad man gör för antaganden kopplat till liksom könet.
Mm.
Vad tror du vi behöver göra för att öka medvetenheten om det?
Nej, men berätta vad vi har varit med om. I Snacka snyggt-podden så får ju folk skriva in och berätta vad de är med om för härskartekniker.
Mm.
Eller vad de har för retoriska utmaningar. Så att jag tror att det är väldigt viktigt då. Men precis som du gör, vända på det.
Mm.
Jag har ju dragit det så långt att jag gör det IRL. Jag kan komma till Krille, min bästa killkompis, kontor.
Mm.
Och han bara visar, kolla här, flash, kolla här, kolla hur det ser ut. Och så säger jag, vad mysigt det är här.
Mm.
För så kan vi kvinnor säga till varandra.
Mm. Ja, men precis.
Och då tänker jag, vad händer om jag säger det till honom? Då blir han så här, nej, det är flashigt.
Alltså, det är flashigt.
Ja,
det är
precis.
Inte mysigt.
Eller typ en herre som sa till mig, ja, Elin, du har skinn på näsan. Och det får alltid kvinnor höra.
Mm.
Och då har jag sagt det till någon äldre herre. Alltså, uffa, du har skinn på näsan. Och då blir han så här förvånad. Stryker sig själv över näsan och bara, ja.
Ja, vad är en skinnbit på näsan?
Ja, men precis. Liksom. Så att, ja, men det tror jag att vi behöver vara medvetna om. Okej, hur fick jag komplimangen nu? Pratar folk med mig på huvudet på sne? Och, liksom. Mm.
Och det där är så svårt att träna upp. Att liksom bli medveten och se och hantera det i stunden.
Mm.
Jag tycker att det är svårt. Och det vet jag att du har pratat om också. Att man ofta går därifrån med en dålig magkänsla.
Ah.
Hur gör man liksom för att träna upp det där?
Ja, men jättebra fråga. Men det är att, precis som jag pratade om affekten och räknat till 10.
Mm.
Det kan man också göra när man är paff och bara så här, vad var det som hände nu? Jag fick en dålig magkänsla. Och då är den där känslan i magen och ger den där liksom känslan tid att sippra upp till medvetandet.
Mm.
Och när det är där uppe i huvudet och man bara, ah, det var det här som hände. Då gäller det att ta ner från huvudet till munnen och säga, du, vad hände nu?
Mm.
Och då personen kanske säger, jag vet inte, vad menar du? Jo. Och då ska du citera personen och säga, ja, men du sa lilla gumman. Liksom. När du säger så, vad vill du uppnå nu? För det landar inte så bra hos mig, men jag vill veta vad du tänker.
Mm. Var lite nyfiken.
Ja, och man ska aldrig tillskriva personen en intention. Utan man kan alltid berätta hur det landade, att det landade dåligt.
Mm.
Jag vill ändå veta hur du menade.
Mm. Jag upplevde det så här.
Ja, eller snarare så här, jag kände, ja precis, jag kände så här.
Mm.
Det landade inte bra hos mig. Men berätta, vad tänkte du?
Mm.
Du kanske hade någon annan tanke, berätta.
Mm.
Och då kanske de liksom så här, gud, det var ju asdrygt av mig att säga.
Mm.
Eller så säger de, du får inte vara så känslig.
Mm.
Och då kan man säga, vet du vad, det handlade mer om att det du sa var okänsligt.
Mm.
Så.
Ja, det är så himla svårt att bemöta det. Det kräver också ganska mycket mod, ja. Tycker jag.
Ja, men då får man göra saker när man är rädd. Det är en klyscha, men det är också sant. Och jag brukar tänka på de kvinnorna som var modiga för din och min skull.
Mm.
Som gjorde att vi har rösträtt nu och kan sitta i en studio och jobba och ha barn på förskola och så vidare. De gjorde ju obekväma saker.
Mm.
Och jag tänker, dagens generations kvinnor måste fortsätta göra obekväma saker för våra döttrars skull.
Mm.
Det är liksom, ibland kan jag se mig omkring, det är 2021. Men jag inser hur fucked up världen är för kvinnor. Där var fjärde barn blir sexuellt utnyttjat. Väldigt många kvinnor, läste nu om militären, att det har ökat sexuella trakasserier.
Mm.
Och då inser jag att vi lever i en tid som vi kommer se tillbaka på och skämmas över. Men vi kommer göra framtiden bättre, för du och jag kommer se till att våga vara obekväma.
Mm.
Så sätter du en gräns för dig själv inför den här mannen eller härskaren, så sätter du gränser för så många andra.
Mm.
För den här personen kommer inte lika lättvindigt att bete sig på samma sätt, för han fick ju motstånd.
Mm.
Så vi behöver ge motstånd till alla liksom härsketekniker, sexistiska komplimanger, okänsliga beteenden.
Mm.
För våra framtida generationers skull.
Mm. Och jag håller med dig att det är skrämmande att det är som det är idag 2021. Alltså jag tänker, det som jag gör och liksom pratar mycket om är ju kopplat till härskartekniker och förminskning och sådär. Och att det är så otroligt många kvinnor som känner igen sig.
Ja.
2021. Alltså det är ju helt orimligt.
Ja, och att det ökar.
Ja.
Alltså det är det som gör mig så rädd. För jag tror det var 7-8 år sedan så var det var femte barn som blev utnyttjat. Och nu är det var fjärde.
Mm.
Alltså det går åt fel håll. Så vi är väldigt många som behöver vara obekväma och ta så jäkla många strider.
Mm. Och det där är ju tragiskt, och det har inte jag någon förklaring till. Alltså varför.
Nej.
Just det här med barn och sexuella övergrepp. För jag tänker att våldtäkter ökar kanske för att fler vågar anmäla. Men ett barn har ju liksom inte det. Alltså man anmäler ju inte som barn. Eller hur?
Nej,
man ljuger. Eller ljuger, men man håller ju sin hemlighet.
Ja, men jag
ljuger
att,
låter negativt.
Nej, men jag hoppas samtidigt att MeToo, det kanske har varit lika hög statistik nu, men fler vågar anmäla. Jag hoppas att det är så.
Jag hoppas också att det är så.
Jag vill tro det.
Det är min positiva. Men jag vet inte. Så jag kan
men
inte
man måste ju vara positiv. För alltså, vissa dagar kan jag bara, vi avlivar jorden. Det här är ingen bra plats.
Min systerdotter sa det för några år sedan. När det var krig i Syrien. Så kan vi inte bara elda upp världen och börja om?
Mm.
Och jag bara, ja, nej, men det kanske är en bra idé liksom.
Vi ska se, jag har lite tändstickor. Kan vi titta för djupt?
Ja.
Får vi börja om sen?
Men sen tänker jag på det här när det kommer till förminskning och sådana saker. Att inte bli hörd. Där tänker jag att det bidrar mycket att vi har de här samtalen.
Mm.
För jag hade en intervju med en kvinna som heter Marianne Hamilton. Som har gjort karriär inom Atlas Copco och sådär.
Mm.
Och hon sa det att, för hon är ju över 70 år. Mm. Om jag 42 var hon för, tror jag. Ja, strunt samma. Men hon är en annan generation i alla fall. Mm. Och hon sa det att för mig det här med kvinnor fanns inte.
Mm.
Så att för mig att bli förminskad, det var något som jag skämtade bort.
Mm.
Men nu när vi liksom har de här samtalen så tänker jag att man blir mer medveten och kan hantera det.
Precis, och jag tror att det var en liksom metod som generationen innan gjorde, att man liksom skrattade bort det.
Mm.
För att bara släta över situationen.
Mm.
Men nu tycker jag att man ska stanna upp och låta den här kommentaren stanna kvar. Och bara, vänta nu, vad sa du nu?
Mm.
Och det är många av oss som tycker så här, nej men jag vill inte göra så, för jag vill inte förstöra stämningen. Men då får man tänka, du förstör inte stämningen. Det var den förminskade kommentaren som förstörde stämningen.
Mm.
Så du kan rädda framtida stämningar genom att adressera, det här är fel, sluta med det.
Mm.
Och det var faktiskt en av mina bästa vänner, Dennis, en kompis som är gay. Och han lärde mig det här, för att det var på en fest där värdinnan inte kände Dennis, men hon kände till att han var gay.
Mm.
Och så säger hon, men vad tycker du om mina gardiner?
Ja.
Han är inte intresserad av gardiner, men det är stereotypen om honom, så ska han vara det. Och han sa, de är jättefina, men varför frågar du mig? Vi känner ju inte varandra.
Nej.
Och hon säger, men du är gay.
Oh,
och då vill typiskt. Jag säga, oh my god. Jag ville bara gömma mig under bordet. Men då så sa han, jo jag är gay, det har du rätt i. Men gay, det är ju en sexualitet, inte ett intresse.
Nej.
Och hon skämdes ihjäl och bad om ursäkt. Och han sa, ja men du förlåter, men du skulle verkligen tjäna på att inte koppla sexualitet till intressen. Finns ingen koppling.
Nej.
Och efteråt tyckte jag synd om henne och sa det till Dennis, förstör inte du stämningen nu? Och då sa han det till mig, han bara, du Elin, den där inställningen är farlig.
Mm.
Jag förstör inte stämningen, hennes kommentar förstörde stämningen.
Mm.
När jag adresserade felet med den så räddade jag framtida stämningar från att bli förstörda med homofobiska kommentarer.
Mm.
Varsågod.
Varsågod.
Ja. Så ja, man ska verkligen tänka så här, varsågod,
ja,
när man har satt ner foten. Varsågod framtidens flickor, varsågod arbetsplatsens förhistoriska tendenser. Mm. Nu hjälper jag er och städar undan här.
Mm. Och där tänker jag, och det här är också en fråga från min sponsor Excitec, för att det här är ju ett perspektiv att kvinnor liksom ska, du vet, man ska våga stå upp för sig själv, vilket är tröttsamt, men så här, tyvärr nu står vi där vi gör och vi måste hantera det på något sätt.
Mm.
Men hur tycker du då att vi kommunicerar med män, alltså de här gamla rävarna som vi brukar kalla dem, som så här, det kommer ändra sig när de byts ut. Nej, alltså
de återföds.
Nej, men de återföds.
Jag blir så ledsen när jag ser en 81, jag är född 81. Och det är en man. Och man bara, shit, du är ett gubbslem.
Ja, alltså, för de formas ju också in. Och då är det ju på något sätt de här gamla rävarna som vi måste nå fram till.
Mm.
Och nu nämner ju du ett sätt där du säger så här, varsågod.
Mm.
Men hur tror du mer att vi kan kommunicera med dem? Det var det som var frågan från min sponsor. För att liksom förändra på det sättet.
Nej, men man måste tro på, så här, man utgår inte från att de menar illa utan det blir fel. Och de är formade under en tid som var långt före den här tiden.
Mm.
Och jag tänker på min farfar och han var tillsammans med Inger Sundström som föddes 1928. Så sista åren de levde så var de ihop.
Mm.
Inger, hon jobbade på barnhem så här sent 40-tal, tidigt 50-tal. Och då hade hon alla de här små barnen som liksom inte var känslomässigt utrustade. Hon var Åke, Gunnar, Roffe och så vidare. Hon var alla de här farbröderna som håller på med härskartekniker har inte fått känslomässiga förutsättningar. De var så trasiga. Och på den tiden såg man inte barn som barn.
Nej.
På barnhemmet så var det liksom elaka gummor som tvångsmatade dem och de fick inga kramar. Man såg liksom barn som icke-människor. Så de är barn av sin tid och de har inte fått känslomässiga verktyg. Och när jag försöker möta då Gunnar som verkar vara så helt känslomässigt utmanad, så försöker jag tänka på honom med Ingers ögon och ge honom feedback med omtanke. Så det är till och med så att jag kan tycka synd om min pappa när jag tänker på hans barndom, för han fick inga kramar, han fick ingenting. Så han är ju trasig i skallen. Och man kan gå tillbaka till alla de här gubbarna med hur de hade det som små bebisar och som små pojkar. De fick då inte så många kramar. De fick inte jag älskar dig eller förlåt som du och jag tycker är ett bra ord.
Mm.
Och då är det svårt att attackera dem. För de har varit så attackerade ändå.
Mm.
Men man måste också tro på deras förmåga att ändras.
Mm.
Så här, du kan inte vara kvar i det här dammiga utan åka, du kan bättre.
Ja, precis.
Ja.
Ja, det där är superviktigt att möta folk med den typen av inställning, tänker jag.
Ja, jag tror omsorg är viktigt. Världen behöver mer kärlek och snälla människor. Och
Och vi måste
särskilt de som är dumma behöver kärlek.
De som är dumma behöver extra kärlek.
Ja, gud det.
Mm. Vi måste börja avrunda här, för du har ju ett hektiskt schema.
Ja.
Och vi ska spela in ett litet kort avsnitt här också.
Ja.
Men är det något du känner nu att du vill lyfta till de som lyssnar, liksom, kopplat till jämställdhet och retorik som du känner att vi har?
Ja, men precis. Då skulle jag säga så här. Var inte rädd för att rädda framtida stämningar.
Nej.
Så se till när någonting dyker upp.
Mm.
Och sen så också att vi ska inte tutta fjutt på världen, utan vi ska tända en eld av medvetenhet istället.
Mm.
Det tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Och utgå inte från att personer menar illa trots att de säger dumma saker.
Mm.
Utan hjälp dem att växa.
Mm.
Och det gör man bäst genom att undvika att vara som jag var för 3 år sedan. Då jag pekade finger och tyckte folk var puckon. Utan det är bättre att utgå från att de menar ingenting illa, det blev lite fel. Mm. Nu ska jag hjälpa dig att växa.
Och som Serena sa, borsta tänderna på morgonen.
Ja, mycket bra.
Ja. Och det går inte att sätta kön på skitstövlar.
Nej,
det tycker exakt. Jag är ett jättebra uttryck.
Ja.
Men då säger vi tack för att du har varit här.
Tack snälla.
Och tusen tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen.